Halleluja. I'm glad to see you back.
Gott att se att ni är tillbaka.
And are you ready to get into the word of God?
Är ni beredda på att gå in i Guds ord?
We're going to study some more of the word of God today.
Vi ska studera en del ytterligare av Guds ord idag.
We're talking about the seven steps into the presence of God.
Vi talar om sju steg in i Guds närhet.
They are revealed through the tabernacle in the wilderness.
De uppenbaras genom tabernaklet i öknen.
Can you flip that machine?
Yeah.
I've made a crude drawing.
Jag har gjort en grov skiss här.
Of the tabernacle of the wilderness.
Skiss på tabernaklet i öknen.
Nobody ever accused me of being an artist.
Det är ingen som kan anklaga mig för att vara konstnär.
And I've kind of made for you a crude drawing of what it looks like.
Så jag har gjort en grov enkel skiss av vad det hur det såg ut. Är det bättre så?
It's all in English. I wrote it in English.
Jag har skrivit på engelska.
I didn't know the Swedish.
Jag kunde inte svenska.
But I'll be glad to explain it to you.
Men jag ska gärna förklara för er.
At the bottom of the screen.
Längst ner på teckningen.
You see the brazen altar.
Så ser vi kopparaltaret.
And that was the first thing that you came to. And it was outside of the tent of meeting.
Det var det första man mötte och det fanns utanför tältet.
And these things, as I explained yesterday, were out in the open.
Och det här var ute i det fria, ute i dagsljuset.
And in the light of the natural light of day.
Och ute i dagsljus.
The smaller building in the center.
Den mindre saken där i mitten.
There are three articles of furniture.
Så ser vi tre saker.
On the left is the golden lampstand.
Till vänster den gyllene ljusstaken.
In the middle is the golden altar.
I mitten är det gyllene altaret.
And on the right is the golden altar or golden table of showbread.
Där är det gyllene bordet för skådebröden.
And what separated this room from the other room?
Det som skilde detta rum från det andra rummet
was the veil of separation.
Det var förhänget.
And then inside of the holiest of holies.
Och inne i det allra heligaste.
There was two articles of furniture, one sat upon the other one.
Så fanns det två saker och den ena var på den andra.
There was the mercy seat.
Det fanns nådastolen.
And it sat upon the ark of the covenant.
Som satt fast på förbundsarken.
And you can see I've drawn a cross through all of them.
Och som ni ser här har jag dragit ett kors genom alla de här olika sakerna.
They represent the work of the cross in our life.
Därför att alla de här sakerna tillsammans representerar korsets verk i våra liv.
We talked about that yesterday.
Vi talade om det igår kväll.
They are of the number seven.
De är sju saker.
Seven is God's finished work.
Och sju, det är Guds fullbordade verk.
And this represents God's finished work in our life.
Och detta representerar Guds fullbordade verk i våra liv.
Each one reveals a step of the cross.
Var och en uppenbarar ett steg, en detalj i korset.
And again, each one is representing to us the medium of exchange with God.
Och var och en representerar ett sätt att byta någonting med Gud.
I preached yesterday about in this particular hour about the principle of exchange with God.
Och jag predikade igår eftermiddag om den här principen där vi byter med Gud.
I don't want to back up and get those again. You have the tapes back there.
Jag vill inte upprepa det. Ni kan skaffa bandet, kassetten och lyssna till den undervisningen.
It's going to take all of our time to get through this particular one right here today.
Därför att vi behöver all tid vi har till förfogande för att gå igenom det vi ska göra idag.
In the outer court there was a brazen altar.
På förgården fanns ett kopparaltare.
And then right in front of it was a laver or a washpot.
Och jämte den eller framför den så fanns det ett bäcken.
Let's ask the Lord's guidance and then we'll get into this.
Nu ska vi be att Herren leder oss och sen så ska vi gå vidare.
Father, thank you for your presence today.
Fader, vi tackar dig för din personliga närvaro idag.
We ask you, God, that we be totally surrendered to you now.
Och vi ber att vi ska vara helt överlåtna dig just nu.
That your anointing might teach us, O Lord.
Vi ber att din smörjelse ska undervisa oss.
Your kingdom will be glorified.
Att ditt rike ska förhärligas.
And you will be done.
Och att din vilja ska ske.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
This wash pot was made out of brass.
Bäckenet var tillverkat av koppar.
The Bible really doesn't tell us a whole lot of the dimensions or what it looked like.
Hur stort det var eller hur det såg ut får vi inte veta så mycket om i Bibeln.
It just tells us that it was a wash pot.
Står bara att det var ett bäcken.
And it tells us what it was made out of.
Och så får vi veta vad det var tillverkat av.
And when the Lord tells us something like this, we need to pay attention to it.
Om Herren beskriver någonting så är det viktigt att vi är uppmärksamma på det.
We're going to see that this is the second step of the seven steps that God has for us.
Vi ska se att detta är det andra steget av de sju steg Gud har för oss.
Now, to understand this, I want to come forward from the book of Genesis.
Och för att förstå det så vill jag att vi ska utgå ifrån första Moseboken.
We have to begin with something that happened in the Garden of Eden.
Vi måste börja med någonting som hände i Edens lustgård.
Whenever we look at the tree of life.
När helst vi tittar på livets träd.
We seldom realize what it really represents to us.
Så det är sällan att vi riktigt förstår vad det betyder för oss.
That there's something that life does within us.
För livet självt gör någonting i oss.
David said, God, thou desirest truth in the inward parts.
David sa att Herre, du söker efter sanning i hjärtegrunden.
Man fell by transgression.
Människan föll genom överträdelse.
But how did he fall?
Men hur föll han?
How did Satan get man to eat of the tree of knowledge?
Hur fick Satan människan att äta av kunskapens träd?
The scripture tells us he lied to him.
Jo, skriften säger oss att han ljög för oss.
We understand that Satan is the father of all lies.
Vi har lärt oss att Satan är lögnens fader.
The scripture says that he is a liar and the father of lies.
Skriften säger att han är en lögnare och lögnens fader.
So the tree of knowledge represents, we found out, a nature.
So
the tree of knowledge, excuse me, represents a nature.
Kunskapens träd representerar en natur.
And the nature of that tree is the lie.
Och den naturen, det är lögn.
The nature of the tree of life is the truth.
Och naturen av livets träd, det är sanning.
And we're going to see this again and again this afternoon.
I eftermiddag ska vi se det här om och om igen.
We have to come to a decision in our life what we're going to live for.
Och vi måste fatta ett beslut i våra liv vad vi vill leva för.
Are we going to live for the truth?
Ska vi leva för sanningen?
Or are we going to live for the lie?
Eller ska vi leva för lögnen?
Now the lie was that we could make ourselves like God.
Lögnen bestod i att vi skulle kunna bli lika Gud.
The truth is that God's spirit could have rested within us.
Sanningen var att Guds ande skulle kunna vila i oss.
Now when the truth comes into our life,
när sanningen kommer in i våra liv,
then God is exalted, isn't he?
Då blir Gud upphöjd, eller hur?
The Bible tells us about the Holy Spirit.
Bibeln berättar om den helige ande.
And calls him the spirit of truth.
Och kallar honom för sanningens ande.
Whom the world cannot receive.
Som världen inte kan ta emot.
So the Holy Spirit is the spirit of truth.
Så den helige ande är sanningens ande.
And the spirit of the world is the spirit of the lie.
Och världens ande är lögnens ande.
And this is why God brings us to this wash pot.
Och det är därför Gud för oss till det här bäckenet där vi kan tvätta oss rena.
Before a priest could go any further with God.
Innan en präst kunde gå vidare med Gud.
He could not enter into the building of God.
Han kunde inte gå in i Guds byggnad.
Or the tent of meeting with God.
I mötestältet med Gud.
Until he had washed his hands and washed his feet.
Innan han hade tvättat händerna och fötterna.
Now this represents something in our life.
Och det här representerar något i våra liv.
God wants us to have a clean heart and a clean walk with God.
Gud vill att vi ska ha ett rent hjärta och vandra i renhet.
This washpot was made out of mirrors.
Och det här bäckenet, det var gjort av speglar.
I believe it's Exodus 38.
Jag tror det står i andra Mosebok 38.
Where Moses tells us how that the washpot was made or the laver was made.
Där beskrivs hur bäckenet var tillverkat.
It was made from the mirrors of the women of the children of Israel.
Det var tillverkat av de speglar som kvinnorna i Israels folk hade fört med sig.
Now it was also made out of brass.
Och det var gjort av koppar.
And that's back in those days they didn't have mirrors like we have now.
Och det beror på att på den tiden hade man inte speglar av glas som vi har idag.
When we look into a mirror we have glass with silver on the back of it.
När vi har våra speglar, de är tillverkade av glas med silver på baksidan.
But in these days the mirrors were made out of brass.
Men på den tiden tillverkade man speglar av koppar.
It was a very special kind of brass.
Men det var en speciell sorts koppar.
A very high grade of brass.
Väldigt fin koppar.
And it was polished.
Och så var den polerad.
So that you could see your reflection in it.
Så att man kunde se sin egen spegelbild i den.
And this is what the laver is made out of.
Och det är det man använder för att tillverka bäckenet.
And then it was filled with water.
Och så fyllde man det med vatten.
So it represents two things to us.
Så det här representerar två saker för oss.
It represents first of all a mirror.
Först och främst en spegel.
God wants us to see something.
Gud vill att vi ska se någonting.
And then he wants us to be clean of what we see.
Och så vill han att vi ska bli rena från det vi ser.
Now, what is it that you see when you look in a mirror?
Vad är det man ser när man tittar i en spegel?
How many of you know?
Hur många av er känner till det?
When you look in a mirror, you see something, don't you?
Du ser någonting när du tittar i en spegel, eller hur?
And what is it you see?
Vad är det du ser?
Well, you should see yourself.
Ja, du borde egentligen se dig själv.
You see a reflection of yourself.
Du ser en återspegling av dig själv.
And so God is going to be dealing with something here.
Så Gud, han vill gärna ta itu med någonting här.
The mirror, you see yourself.
I spegeln ser du dig själv.
You're liable to see something you really don't like.
Det är möjligt att du ser någonting du inte gillar.
God doesn't like pride or arrogance or rebellion.
Gud gillar inte stolthet och arrogans och uppror.
He doesn't like haughtiness and those kind of things.
Han gillar inte högfärd och såna saker.
It is here that God begins to make us look at our motives.
Och det är på den här platsen som Gud får oss att börja granska våra egna motiv.
Now motive means a lot to God.
Motiv, det betyder mycket för Gud.
God examines your motive.
Gud undersöker dina motiv.
Now there could be a person that comes to church that is very talented for God.
Det kan komma in en person i församlingen som har många talanger och väldigt begåvad inför Gud.
And their motive may be to glorify God in all things.
Och de kan ha ett motiv att förhärliga Herren i allt de gör.
But then someone else may come to the body of Christ.
Och så kan det vara en annan person som kommer till Kristi kropp.
That is very talented.
Som också har stor talang.
And their motive is to exalt themselves.
Men har ett annat motiv, att upphöja sig själv.
I know a young man where I live at.
Jag känner en ung man där jag bor.
That is extremely talented at playing a piano.
Som är otroligt begåvad pianospelare.
And he plays in churches everywhere.
Och han spelar i församlingar överallt.
But his motive is wrong.
Men han har ett felaktigt motiv.
Now I'm not his judge, but I do know his motive.
Jag är inte hans domare, men jag vet att han har felaktiga motiv.
His motive is to glorify himself.
Hans motiv är att förhärliga sig själv.
He wants to be world famous.
Han vill bli världsberömd.
He's told us this several times.
Det har han sagt till oss flera gånger.
He wants to use his music to become very famous in the world.
Han vill använda sin musik för att bli berömd i världen.
And to make a lot of money at it.
Och så tjäna massor med pengar på det.
Now his motive is wrong in the kingdom of God.
I Guds rike är hans motiv fel.
For he's seeking to exalt himself and not God.
Därför att han söker efter att upphöja sig själv och inte Gud.
Now these are some of the things that God looks at.
Och det här är en del av de saker som Gud tittar på och granskar.
Do we do what we do in the church to be seen of others?
Det vi gör i församlingen, gör vi det för att andra ska se oss?
Or do we do it because we love the Lord?
Eller gör vi det för att vi älskar Herren?
Do we preach because we want the applause of people?
Predikar vi därför att vi vill ha folks applåder?
Do we want people to pat us on the back and say what a nice job?
Vill vi att folk ska klappa oss på ryggen och säga vad fint, duktig du är?
Or are we doing it because it's something that pleases God?
Eller gör vi det därför att det är någonting som behagar Gud?
One is working for the lie and one is working for the truth.
Det ena motivet, det verkar för lögnen, och det andra, det står för sanning.
Are we very easily offended when somebody doesn't give us enough praise?
Blir vi förnärmade när inte vi får tillräckligt mycket beröm?
I know a lady that would do anything in the world for you.
Jag känner en dam, hon skulle göra vad som helst för dig.
But it's not working for the Lord that she's doing.
Men hon gör det inte för Herrens skull.
She's doing it because she wants you to praise her.
Hon gör det därför att hon vill ha beröm.
Now she's doing very good works.
Hon gör väldigt bra saker.
But her good works are for herself.
Men det hon gör bra, det gör hon bara för sig själv.
And when you come to God's mirror and begin to look into God's mirror,
och när du kommer till Guds spegel och börjar se in i den,
then God's mirror is going to tell you the truth.
Då kommer Guds spegel att säga dig sanningen.
I'll never forget going to a visit a lady one day.
Jag kommer ihåg när jag besökte en kvinna vid ett tillfälle.
Her nephew asked me to come over and visit with her.
Hon hade en brorson som hade bett mig komma och besöka henne.
In fact, he took me over there.
Det var han som skjutsade dit mig.
And when we got in the house, I was so surprised at what I saw.
När vi kom in i huset blev jag väldigt förvånad över det jag såg.
This woman had wall-to-wall pictures of herself.
Hon hade massor med fotografier som täckte väggarna, och det var bilder på henne själv.
I'm honest, she had little pictures, big pictures, great big pictures.
Yes, det är helt säkert, alltså, hon hade små foton, större foton och så jättestora foton.
All over the walls, all over the furniture.
Det fanns på väggarna och det fanns på hyllorna och lite överallt.
And I thought to myself, well, you know, this room is really crowded with pictures.
Och jag tänkte för mig själv, ja, det här rummet är ju fullt med bilder.
And I walked into some of the other rooms.
Så gick jag in i ett av de andra rummen.
And she had done her whole house like that.
Och det var inte bara ett rum, utan hela huset var fullt av bilder på henne själv.
She must have been the photographer's favorite friend.
Hon måste ha varit den favoriten hos fotografen.
And they were all pictures of herself, you know.
Var bara bilder på henne själv.
The woman worshipped herself.
Kvinnan tillbad sig själv.
And now I don't mean to be critical when I say this.
Min avsikt med att säga detta är inte att kritisera.
But she didn't have any reason to be doing that.
Men hon hade egentligen inget skäl, ingen orsak att behöva göra så.
She was ugly as a burnt stump.
Därför att hon var ful som stök.
Now, I'm not trying to be critical.
Jag säger inte det här för att vara kritisk.
But she didn't have any reason to have all them pictures.
Men det fanns inget skäl till att fotografera sig själv.
I wanted to borrow one of those pictures.
Jag ville låna ett av fotografierna.
I was going to put it out in my garden.
För jag tänkte sätta ut i trädgården hemma.
Keep the crows away.
För att hålla fåglarna borta.
The Lord loves us anyway.
Herren älskar oss hur som helst.
Now there are people in the church that are like that.
Det finns människor i församlingen som är såna.
They love themselves.
De älskar sig själva.
They exalt themselves.
De upphöjer sig själva.
And they want you to exalt them.
Och de vill att du ska upphöja dem.
And if you don't do that,
om du inte gör det,
they get angry with
you. Så blir de arga på dig.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
But God's mirror doesn't do that for us.
Men Guds spegel verkar inte så.
Have you ever been to a photographer?
Har du varit på besök hos fotografen någon gång?
And had your picture taken?
Och tagit en bild på dig själv?
Now the photographer is a master of illusion.
Fotografer, de är mästare på att luras.
And he knows how to get the lights just exactly right.
Och han vet precis hur han ska ställa in ljuset.
That's the difference between a photographer and someone just takes a picture.
Det är det som skiljer en fotograf från någon som bara använder en kamera.
The true photographer knows how to put you in the best light.
En verklig fotograf, han vet hur han ska kunna placera dig i rätt ljus för att få en bra bild av dig.
And they change the lights around, you know, move them around.
Och de justerar ljusen och ändrar på dem.
And sometimes they soften the photograph a little bit.
Ibland softar de bilden så att ansiktsdragen blir lite snyggare.
They know exactly how to make you look the best you can.
De vet precis hur de ska få dig att se så snygg ut som möjligt.
That's how they make their money.
Det är så de tjänar pengar.
If they give you a picture and you look bad,
för att om du får en bild och du ser inte så snygg ut,
you're gonna say, I don't like that.
Då kommer du säga det där var inte så, det där gillar jag inte.
You're not gonna say I'm ugly.
Du kommer inte säga oh vad ful jag är.
You're gonna say he can't take a good picture.
Utan du kommer säga att den där fotografen han kan inte ta bra bilder.
Isn't that right?
Det stämmer väl, va?
That's just human nature, isn't it?
Så är den mänskliga naturen.
Now, I'm just trying to exaggerate a point to make you understand it.
Jag bara överdriver det här lite för att ni ska förstå vad det är jag menar.
When you come to God's mirror.
När du kommer till Guds spegel.
And that's what this laver represents. It's God's mirror.
Och fråga dig själv vad det här bäckenet representerar, så är det Guds spegel.
You're going to see something.
Där kommer du att se någonting.
And you're not going to like what you see.
Och det du ser där är inget speciellt trevligt. Inget
there
som kommer
are three ways in life that we can be seen.
Vi kan bli sedda på tre sätt i livet.
There is the way that we see ourselves.
Det är det sätt vi ser på oss själva.
There is the way that other people look on us.
Det är det sätt som andra ser på oss.
And then there is the way that God knows we really are.
Och så det sätt där Gud vet hur denna vi verkligen är.
And this is why we have to come to God's mirror.
Och det är därför vi behöver komma till Guds spegel.
Before we can go any further with God.
Innan vi överhuvudtaget kan komma vidare med Gud.
God must confront us.
Så måste Gud konfrontera oss.
But there's something special about God's mirror.
Men det är något speciellt med Guds spegel.
It doesn't show you the body.
Det visar inte kroppen.
It shows you the soul.
Det visar själen.
It shows you what you really are.
Visa vem du verkligen är.
It shows you what you really are inside.
Visa vad du verkligen är på insidan.
It reflects the person himself.
Det återspeglar själva personen, personligheten.
God is beginning to deal with you.
Gud börjar handla med dig.
He's beginning to deal with the self that's within you.
Han börjar handla med jaget, din personlighet som finns i dig.
If you're going to enter into the holy place with God.
Om du ska komma in i det heligaste tillsammans med Gud.
Then you have to see yourself as you are.
Då måste du se dig själv som du är.
And once you see that, you're going to cry out for cleansing.
Och då när du ser det, då kommer du att ropa till Gud om rening.
And God cleanses us by the washing of the water of the word of God.
Och han renar oss genom att tvätta oss med vattnets bad i kraft av ordet.
Now, how many times have you heard that quoted?
Hur många gånger har du hört det bibelordet citeras?
Several times.
Flera gånger.
How many times have you haven't heard it quoted?
Hur många gånger har du inte hört det citeras?
It's from Ephesians chapter 5.
Det står att läsa i Efesierbrevet 5.
Amen. It talks about the church being washed with the washing of the water of the word.
Där står det talas om att Kristi kropp blir renad med vattnets bad i kraft av ordet.
But what does it mean?
Vad betyder det?
How can we wash ourselves with the word of God?
Hur kan vi tvätta oss med Guds ord?
Do you take the Bible and put some soap on it and rub it over you?
Tar du Bibeln och gnider in lite tvål och så tvättar du dig med den?
No, that's not what it's saying.
Nej, så står det inte.
It's saying something far deeper than that.
Det säger någonting mycket djupare än så.
We are washed by the word.
Vi blir rent tvättade av ordet.
When the truth of the word begins to be brought to our heart.
När ordets sanning börjar bli verkligt och levande för vårt hjärta.
When we are doing something that is a lie.
När vi gör någonting lie, not a lie, true, not truth.
Yeah, when we're doing something that is a lie.
När vi gör någonting som är lögn.
Then God has to confront us with the truth.
Då måste Gud konfrontera oss med sanningen.
Suppose you go to the store and you buy some groceries.
Vi säger att du går till affären och köper lite specerier.
And the lady at the grocery store gives you too much money back.
Och så får du lite för mycket pengar tillbaka.
Maybe she's had a bad day.
Hon kanske vaknar på fel sida på morgonen.
She didn't get her coffee that morning.
Eller hon kanske inte fick kaffe på morgonen.
And she missed her mid-morning fika.
Så hon missade hon 11 fikat också.
She's got a headache.
Och så har hon ont i huvudet.
So she counts out too much money.
Så hon räknar fel. Du får för mycket pengar tillbaka när du betalar.
Now you can put the money in your pocket.
Då kan du göra så att du bara stoppar pengarna i fickan.
And when you start out the door,
och när du går ut genom dörren,
if you're a real Christian,
om du är en verklig kristen,
the Holy Spirit's going to say that's wrong.
Då kommer den heliga ande att säga till dig, det där är fel.
Ah, but then the spirit of the lie comes.
Men så kommer lögnens ande.
And the spirit of the lie says, well, they've probably overcharged you many times.
Ja, säger lögnens ande. Ja, de har tagit betalt för mycket så många gånger tidigare, så det gör inget.
And one day you got a bad box of something in here, a bad product.
Och kommer du ihåg en gång du var handlade så fick du någonting, kommer du ihåg det var söndrigt, det var fel på den produkten.
And they owe you that money.
Så de är skyldiga dig de här pengarna i alla fall.
That's the spirit of the lie.
Det är lögnens ande.
Now what are you going to do?
Vad tänker du göra?
If you obey the Holy Spirit.
Om du lyder den heliga ande.
And you take the money back.
Och du tar pengarna med dig och går tillbaka.
And you have obeyed the truth.
Då har du lytt sanningen.
And you have been cleansed by the washing of the water of the word of God.
Och då har du blivit renad genom vattnets bad i kraft av ordet.
God has used the principles of this word.
Gud har använt ordets principer.
To make you clean.
För att rena dig.
He uses the principles in the word of God to wash us.
Han använder ordets principer för att tvätta oss.
How many of you know what I'm talking about?
Hur många av er förstår vad det är jag pratar om?
Hasn't the Holy Spirit dealt with you about things?
Har inte den heliga ande påmint dig och tagit itu med dig när det gäller olika saker?
And you had to make it right?
Och du måste ställa det till rätta.
If you obeyed the Lord,
om du var lydig Herren,
he was washing you with the washing of the water of the word.
Då tvättade han dig ren i kraft av ordet.
If you didn't, you believed a lie.
Om du inte gjorde det så trodde du lögnen.
And you resisted the Holy Spirit.
Och stod emot den heliga ande.
We'll say more about that later.
Vi återkommer till det lite senare.
God's purpose is for us to see ourselves.
Guds syfte är att vi ska få se oss själva.
I had an uncle one time. An uncle.
Jag hade en farbror en gång i tiden.
And he was a nice old fella.
Han var en trevlig gammal man.
To everybody but me.
Mot alla utom mig.
He just didn't like me.
Han bara gillade inte mig.
Now, I can understand that.
Ja, det kan jag i och för sig förstå.
And I know you can't either.
Jag vet att ni inte heller kan gilla mig.
But him and I just did not get along at all.
Men han och jag, vi kom bara inte överens.
And all of he lived with us for many years.
Han levde nära oss under många år.
And I had taken a lot of abuse from him.
Jag hade tagit emot mycket från honom.
Not physical abuse, but word abuse.
Inte det att han hade gett sig på mig rent fysiskt, men han hade angripit mig på många andra olika sätt.
He was always after me.
Han var alltid på mig.
When I was eating at the table,
när jag satt och åt,
he would sit and just glare at me when I was eating.
Så satt han och bara stirrade på mig medan jag åt.
And he'd say to me, food was made to save lives, not take them.
Och så kunde han säga så här att mat, det är någonting vi har fått för att leva, inte äta så vi äter ihjäl oss.
I couldn't please the man.
Det fanns ingen möjlighet för mig att vara honom till lags.
No matter what I did,
spelade ingen roll vad jag gjorde.
I just couldn't please him.
Det fanns ingen möjlighet att vara honom till lags.
Well, I got married and left home.
Men sen blev jag gift och flyttade därifrån.
And made a home of my own.
Och fick ett eget hem.
But then one day I came back to visit with my parents.
Men så efter ett tag så reste jag tillbaka och besökte mina föräldrar.
And I was starting out to preach my first revival.
Och jag var där för att predika på mitt livs första väckelsekampanj.
I had just been ordained into the ministry.
Jag hade precis utexaminerats till den här tjänare.
And I was going to go out and preach my first revival.
Och jag var på väg att gå ut och predika i min första väckelsekampanj.
And I had already packed the car and I was ready to go.
Bilen var packad och jag var färdig för att ge mig av.
Well, my uncle said something to me.
Då sa min farbror någonting till mig.
Well, I had had it up to here.
Men jag var färdig med honom för jag hade fått mer än min beskärda del.
And I told that man, I give him a piece of my mind, we call it.
Och jag talade om för honom vad jag tyckte om honom.
I told him off.
Jag tillrättavisade honom.
And I really felt good about myself.
Och jag var väldigt nöjd med att ha kunnat ge honom en riktig omgång.
I went out and got in my car.
Så gick jag ut och satte mig i bilen.
I drove about one block.
Så körde jag ungefär ett kvarter.
And the Holy Spirit spoke to me loudly.
Och så talade den helige ande till mig högt och tydligt.
He said, "Where are you going?"
Var är du på väg?
I said, "I'm going to go preach that revival, Lord."
Och jag ska iväg och predika på en väckelsekampanj, Herre.
And the Lord spoke to me and said, "No, you're not."
Nej, då, sa Herren, det ska du inte alls det.
Not till you go back and apologize to that old man.
Inte förrän du åker tillbaka, vänder bilen och kör tillbaka och ber den gamle mannen om förlåtelse.
Oh, did we wrestle together?
Oj, vad jag brottades med Gud.
I kept driving on down the road, you know.
Jag fortsatte att köra längs vägen, längs gatan.
And the Lord was speaking to me all the time.
Och Herren talade till mig hela tiden.
I won't bless you.
Jag kommer inte att välsigna dig.
I won't go with you.
Jag kommer inte att följa med dig.
You've got to go back and straighten it up with that
old
man.
Du måste återvända och ställa allt till rätta med den gamle mannen.
Well, I pulled off the side of the road.
Jag svängde in till kanten.
And I prayed some more about it.
Bad lite mer över saken.
I said, "Lord, is that really you?"
Och så sa jag, "Herre, är det där verkligen du som talar på det sättet?"
Well, I knew it was.
Jag visste hela tiden att det var Gud.
So I went back.
Så jag vände bilen och körde tillbaka.
And one of the hardest things I've ever had to do.
Och det var det svåraste jag har gjort i hela mitt liv.
I went in there and talked to that old man.
Jag gick in och pratade med den där gamle mannen.
And apologized
to. Och bad om förlåtelse.
Now, that's what the word of God teaches us, doesn't it?
Det är det ordet undervisar om, eller hur?
That if your brother has aught against you,
att om din broder har något emot dig,
God says, don't bring me anything to the altar.
Så ska du inte komma med någonting till mig.
Leave your gift
på altaret,
there,
säger Gud. Lämna din gåva vid altaret.
But don't be offering anything to me.
Men offra inget åt mig.
But go first and be reconciled to your brother.
Utan först ska du gå tillbaka till din bror och ställa allt till rätta med honom.
And then come and offer your gift unto me.
Sen kan du komma och offra åt mig.
That's the word of God.
Så säger Guds ord.
The Spirit of God made me go back.
Guds ande tvingade mig att gå tillbaka.
And apologize to that old man.
Förlåtelse.
And after I apologized,
efter det,
I felt clean inside.
Kände jag mig ren invärtes.
I had been washed by the washing of the water of the
Word. Jag hade blivit rentvättad av Guds ord.
God forgave me.
Gud förlät mig.
The blood of Christ had cleansed me.
Och i Kristi blod hade renat mig.
And it was all buried in Jesus Christ.
Och allt blev begravt i Kristus.
And I'm telling you, we had a revival.
Och vi hade en väckelse.
Oh, there was just numbers of people saved and brought to God.
Mängder av människor blev frälsta och kom till tro på Herren.
It would have never happened if I hadn't obeyed the Spirit of God.
Det hade aldrig hänt om jag inte hade lytt Guds ande.
The washing of the water of the word is always a surrender.
Ordets bad och rening handlar alltid om överlåtelse, att överlämna sig och underordna sig.
When God begins to deal with us about ulterior motives.
När Gud börjar ta itu med oss om olika motiv.
When God begins to deal with us about the deceit in the way we deal with people.
Gud tar itu med oss och visa oss bedrägeriet i vårt sätt att behandla människor.
I know a certain brother in the Lord.
Jag känner en broder i Herren.
And every time he sees you, he's always telling you how nice and wonderful you are.
Varje gång du träffar honom så talar han alltid om för dig hur trevlig och underbar och fantastisk du är.
But before it's over with.
Men innan han är färdig.
He's going to get you to do something for him.
Så får han dig att göra honom någon tjänst.
And he's going to use you.
Och använder dig, utnyttjar dig.
His motive in praising you.
Och motivet, hans motiv bakom att prisa dig och berömma dig och smickra dig.
Is so he can use you.
Är att han ska få tillfälle att utnyttja dig.
He has an ulterior motive.
Han har ett dolt motiv.
That's not pure before God.
Och det är inte rent inför Herren.
To lie to someone.
Det är inte rent att ljuga för någon.
To flatter someone.
Att smickra någon.
So that you can use them.
Så att du kan använda dem.
That's not what God wants.
Det är inte det Gud vill.
Daniel talks about people being corrupted by flattery.
Daniel talar om människor som har blivit korrumperade och kommit vilse genom smicker.
God is dealing with our hearts here.
Gud tar itu med våra hjärtan.
With part of our life.
Med en del av vårt liv.
Are we going to do that which glorifies the flesh or that which glorifies God?
Ska vi göra det som förhärligar köttet eller det som förhärligar Herren?
And so the laver speaks to us of separation from the world.
Så det här bäckenet, det talar till oss om avskiljande separation från världen.
God's people don't do things the way the world does them.
Guds folk gör inte saker på samma sätt som världen gör.
John 17:17.
Johannes 17:17.
Jesus said, "Now are you clean through the word which I have spoken unto you?"
Säger Jesus att nu är ni rena genom det ord som jag talat till er.
Praise the Lord. You can turn over if you'd like.
Ni kan slå upp dem om ni vill.
He said, "You're clean through the word."
Han säger att ni är rena genom ordet.
Why? Because his words are spirit and they are life.
Hans ord är ande och liv.
His word lives within us.
Hans ord bor i oss.
And when you start trying to do something wrong,
och när du börjar göra någonting fel,
it is the word of God that deals with you, isn't it?
Det är Guds ord som tar itu med dig.
God uses the word to deal with us.
Gud använder ordet för att ta itu med oss.
He says you can't do that.
Han säger så här, men så kan du inte göra.
Now every time that the priest entered into the tabernacle, he had to wash himself.
Varenda gång prästen skulle gå in i tältet så var han tvungen att tvätta sig.
Before he could enter into the holy place, he had to wash himself every time.
Varenda gång han skulle in i tältet så måste han rena sig.
Now it doesn't tell us how big this washpot was.
Det står ingenstans något om storleken på bäckenet.
It might have been as big as a bathtub. I don't know.
Det kanske var stort som ett badkar, vem vet.
But it tells me something.
Men detta säger någonting åt mig.
God doesn't give a dimension.
Gud ger inte en speciell storlek eller dimension.
So it speaks to me that there's no limit to God's cleansing power in our life.
Och det säger mig att det finns ingen gräns för Guds förmåga att rena våra liv.
That he is willing to cleanse us 7 times 70 if need be.
Han är villig att rena oss 7 gånger 70 gånger om vi vill det.
Before we can walk in the presence of God, we must see ourselves through the word of God.
Innan vi kan vandra i Guds närhet så måste vi se oss själva genom Guds ord.
We've already talked to you about how God came to Jacob and confronted Jacob at Peniel.
Vi har redan talat om hur Gud kom till Jakob och konfronterade honom vid Peniel.
It was the first time in Jacob's life that he ever really seen himself.
Och det var första gången i Jakobs liv som han verkligen hade sett sig själv.
And this is what God has to do to us.
Och det är det Gud måste göra med oss.
He must bring us that we see ourselves in his eyes.
Han måste få oss till en punkt där vi kan se oss som han ser oss.
And then when that's our conscience.
Det är vårt samvete.
When we see ourselves through his eyes.
När vi ser oss själva genom hans ögon.
That's our conscience.
Då är det vårt samvete.
And your conscience can bother you, can't it?
Och samvetet kan vara ganska besvärande.
Have you ever been bothered by your conscience?
Har du blivit besvärad av ditt samvete någon gång? Har du haft dåligt samvete?
All right. Some of you should be feeling bad about it right now.
En del av er som inte räckte upp handen borde ha dåligt samvete nu.
Ja. I'm not going to ask that question.
Nej, jag ska inte, jag hade en fråga men jag tänker inte ställa den.
I was going to ask something but I won't.
Jag tänkte ställa en fråga men jag gör det inte.
When man sinned in the Garden of Eden,
när människan syndade i Edens lustgård,
he tried to cover his nakedness with a fig leaf.
Så försökte han skyla sig med ett fikonlöv.
But God wasn't fooled by it.
Men Gud blev inte lurad av det.
When God saw man,
när Gud såg människan,
he said, "Have you eaten of that tree?"
Så sa han, ja, så har du ätit av trädet?
And you know, I imagine Adam was trying to get out of it, you know.
Jag kan föreställa mig att Adam försökte komma undan på något sätt.
He's like most Christians today anyway.
För att han är precis som de flesta kristna idag.
What makes you think we ate of that tree, Lord?
Och du, Herre, hur kan du tro något sånt att vi har ätit av trädet?
And God said, "You got fig leaves on."
Jo, jag ser att du har tagit på dig fikonlöv, så här.
Adam said, "Well, we were naked."
Ja, sa Adam, det beror på att vi var nakna.
God said, "How did you know you were naked?"
Ja, men hur vet du att du är naken då?
Because we ate of that tree and our eyes were opened.
Jo, det är klart. Jo, vi åt av trädet och så öppnades våra ögon.
Man, even though he was covered with a fig leaf, was still naked before God.
Men människan var ändå fortfarande naken inför Gud fast hon hade klätt sig i fikonlöv.
The scripture says that God killed some animals and made clothes for them out of those skins.
Och vi kan läsa hur Gud grep in, slaktade några djur och gjorde kläder av skinnen och gav människan.
It's the first mention of blood being shed.
Det första omnämnandet av blod.
And it means something to you and I.
Och det betyder någonting för dig och mig.
That we can have no covering at all without the shedding of blood.
Det säger att vi inte kan ha något skydd, någonting som skyller oss utan blodet.
Man's real nakedness cannot be hid without the shedding of blood.
Människans verkliga sanna nakenhet kan inte skylas med någonting annat än blod.
God was telling man that there was going to have to be an innocent life. Taken for his own nakedness.
Och det Gud sa till människan, det var att det skulle krävas ett oskyldigt offer, ett oskyldigt liv för att rätta till det hela.
Now we're still in the outside light of the tabernacle.
Vi befinner oss fortfarande ute utanför mötestältet, ute i dagsljuset.
And what God is dealing with in our life is going to affect our outward walk.
Och det som Gud gör där i våra liv, det kommer att påverka vår yttre människa, vår yttre vandring.
It affects our walk in life.
Det påverkar vår livsstil, vårt sätt att leva.
And God is dealing with the outward flesh.
Och Gud tar itu med det yttre köttet.
But he's dealing with it through inward truth.
Men han gör det genom inre sanning.
And we're going to see that again.
Och vi ska se på det ytterligare.
Those who minister in the tabernacle must be holy.
De som gör tjänst i tabernaklet måste vara heliga.
We cannot be living a lie.
Vi kan inte leva i lögn.
We must be living the truth.
Vi måste leva i sanning.
God is not going to bring his presence to people.
Gud kommer inte att komma med sin närvaro till människor
that are living a lie.
Som lever i lögn.
There are some people that go to church and act one way.
Det finns människor som går till kyrkan och beter sig på ett sätt.
And then they go home and act another way.
Så går de hem och beter sig och är en annan människa hemma.
The scripture calls that hypocrisy.
Det kallas skriften för hyckleri.
We can't do that and walk with God.
Så kan vi inte göra och vandra med Gud.
When you go to church and praise the Lord and glorify God.
När du går till församlingen och prisar Gud och förhärligar Herren.
And you call him the Lord of your life?
Och kallar honom för ditt livs herre.
And then you go home and do things that are not pleasing to God.
Och sen går hem och gör saker som inte behagar Gud.
God calls that hypocrisy.
Då kallar Gud det för hyckleri.
And you are not living the truth.
Och du lever inte i sanningen.
Those who walk in the presence of God are those who live the truth.
De som vandrar i Guds närhet, det är de som lever sanningen.
Go ahead, brother. Thank you. Those who minister in the tabernacle must be holy.
De som gör tjänst i tabernaklet måste vara heliga.
Those who are going to come into the presence of God.
De ska komma in i Guds närhet, i hans närvaro.
They must be holy.
Måste bli heliga.
I told you what holy was yesterday.
Och igår berättade jag vad helighet var.
That there are two words that God uses, holy and profane.
Det finns två ord, motsatta ord, som Gud använder. Det är helig och det är profan.
That which is profane is for common use.
Det som är profant, det är för allmänt bruk.
That which is only for God's use is called holy.
Men det som är avskilt och bara till för Guds bruk, det kallas för heligt.
Now we're going to have to make up our mind that our life is for God.
Och vi måste bestämma oss för att våra liv ska vara till för Gud.
That our life is to serve him.
Att våra liv är till för att tjäna honom.
With all our heart and mind and soul and strength.
Med all vår kraft, med all vår själ, med allt vårt förstånd.
And when we make that conviction before God.
Och när vi har den här övertygelsen och gör det beslutet inför Gud.
Then God begins to sanctify us.
Då börjar Gud helga oss.
By washing us with the water of the word.
Genom att rena oss med vattnets bad i kraft av ordet.
When you start desiring the truth of God.
När du börjar längta efter Guds sanning.
Then God begins to cleanse you.
Då börjar Gud rena dig.
And as he begins to cleanse you.
Och när han renar dig.
He is preparing you to bring you into his presence.
Då bereder han dig för att ta dig med in i sin närhet.
Now one yesterday I dealt with you about the cross as the principle of exchange with God.
Och igår undervisade jag om korset.
Yourself like you really are.
När du får se dig själv som du verkligen är.
In the light of God's word.
I Guds ords ljus.
And you let the Holy Spirit take that word and begin to cleanse you.
Och så låter du Guds ande ta det ordet och börja rena dig.
It's made of brass, the laver's made of brass.
Det här bäckenet är gjort av koppar.
And so it represents God's judgment.
Det representerar Guds dom
upon these things.
Över de här olika sakerna.
And the word of God brings judgment on those things through the Holy Spirit.
Och Guds ord kommer med dom över vissa saker genom den helige ande.
And God is taking the lie out of our life.
Och Gud tar ut lögnen ur våra liv.
And he's replacing it with the love of the truth.
Och så ger han oss istället kärlek till sanningen.
Did you know I used to love the lie?
Vet du att jag brukade älska lögnen?
A lot of God's people used to love the lie.
Många av Guds folk har älskat lögnen.
The lie that exalted them.
Lögnen som upphöjde dem.
Or Satan was patting you on the back and saying you're really somebody.
När Satan klappade dig på axeln och berömde dig och sa att du är verkligen speciell.
Oh, you're really a wonderful, great person.
Du är en underbar, fantastisk person.
You're making yourself like God.
Du håller på att bli lik Gud.
You're going to be really special in the world.
Du kommer att bli en mycket speciell människa.
And we believe those lies.
Så tror vi på de lögnerna.
And we pursue those lies.
Och vi följ efter de lögnerna.
But the truth exalts Jesus Christ.
Men sanningen upphöjer Jesus Kristus.
The lie exalts us, the truth exalts him.
Lögnen upphöjer oss, sanningen upphöjer Jesus.
And so we are laying down on the cross the lie.
Så lägger vi då ner vid korset lögnen.
We are surrendering unto God that which is ugly in our life.
Och överlämna åt Gud det som är fult och hemskt i våra liv.
There was a man many years ago that painted two paintings.
En man för många år sedan målade två målningar.
He painted one picture that was so beautiful.
Den ena målningen var väldigt vacker.
And it was a picture of Jesus Christ.
Det var en bild av Jesus Kristus.
Listen to this now. A picture of Jesus.
En bild av Jesus.
I'm sure it was of his own mind, but it was a glorious thing.
Det var en bild utifrån hans egen fantasi, men det var en underbart vacker målning, en bild av Jesus.
It portrayed a beautiful Christ.
Som var ett porträtt av en mycket fin Kristus.
And then he painted another painting.
Sen gjorde han en annan målning.
It was also a picture of Christ.
Det var också en bild av Kristus.
And it was very ugly.
Men han var ful.
And someone asked him one day, why did you paint these two pictures?
Så fick han en fråga, varför han hade målat de här två olika målningarna.
And he said, the beautiful Christ.
Jo, sa han, den vackre, den sköna Kristus.
Is the one I found in the word of God.
Är den Kristus jag fann i Bibeln.
But the ugly Christ.
Men den fula Kristus.
Is the one I have found in church people.
Är den jag har funnit bland kristna.
You see, God has to confront us with that ugliness, doesn't he?
Gud måste konfrontera oss med den här fulheten, eller hur?
Do people see the beauty of Christ through us?
Ser människor Kristi skönhet genom oss?
And what do they see?
Eller vad ser de?
The world looks at us to see Christ.
Världen ser på oss och söker efter Kristus.
Whether you want to face that or not, we are the light of the world.
Antingen du vill erkänna det eller inte, så är vi ju världens ljus.
And what kind of a Christ do we portray to the world?
Men vilken slags Kristus porträtterar vi för världen?
Does the world see the beautiful Christ in us or the ugly one?
Ser världen den vackra eller den fula Kristus i oss?
I think it's time the world got a glimpse of the real Jesus Christ.
Jag tror att det är dags för världen att få en glimt av den verkliga Kristus.
And he is the beautiful one.
Och han är den vackra.
Amen.
Amen.
I think we need to bury the ugly Christ.
Jag tror att vi måste begrava den fula Kristus.
In the 15th chapter of the book of Psalms.
The 15th.
15th chapter.
Det är den 15:e psalmen.
David said, "Who shall abide in thy tabernacle?"
Så säger David, vem får vara i ditt tempel? Vem får gå upp till ditt tempel?
Who shall dwell in thy holy hill?
Vem får bo i ditt på ditt heliga berg?
He that walketh uprightly and worketh righteousness.
Jo, den som vandrar i rättfärdighet.
Halleluja. Turn over there if you got your Bible.
Herre, vem får bo i din hydda?
Psalms 15.
Vem får dväljas på ditt heliga berg? Den som vandrar ostraffligt och gör vad rätt är och talar sanning av hjärtat. Psalm 15.
I wasn't planning on reading it, but we will. Who shall abide in the tabernacle? Who shall dwell in the holy hill?
Herre, vem får bo i din hydda? Vem får, eller ditt tabernakel, vem får dväljas på ditt heliga berg?
Now what's David saying?
Vad är det David säger?
Now we're talking about the tabernacle, aren't we?
Vi talar om tabernaklet, eller hur?
Who shall abide in thy tabernacle?
Herre, vem får bo i ditt tabernakel?
Who shall dwell in thy holy hill?
Vem får bo på ditt heliga berg?
He that walketh uprightly.
Han som vandrar ostraffligt.
And worketh righteousness.
Och gör rättfärdighet, vad rätt är.
And speaketh the truth in his heart.
Och talar sanning av hjärtat.
He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor.
Den som inte förtalar med sin tunga, den som inte gör sin broder något ont.
Nor taketh up a reproach against his neighbor.
Och inte drar smälek över sin nästa.
In whose eyes a vile person is condemned.
Den som aktar den förkastlige för inget.
But he honors them that fears the Lord.
Men ära dem som fruktar Herren.
He that sweareth to his own hurt and changeth not.
Den som svär sig till skada men inte bryter sin ed.
He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent.
Den som inte driver ocker med pengar och inte tar mutor för att fälla den oskyldige.
Now listen to this. He that doeth these things shall never be moved.
Den som så handlar, han skall inte vackla till evig tid.
How would you like to have an experience with God that the devil can't move you out of?
Vem av oss skulle vilja ha en erfarenhet, en upplevelse med Herren som djävulen inte kan skaka bort oss eller pressa bort oss ifrån?
Then let God confront you with the truth.
Så låt Herren då konfrontera dig med sanningen.
And wash you with the washing of the water of the word.
Och tvätta dig med ordets bad.
This psalm describes a man.
Den här psalmen beskriver en man.
That treasures the truth of God.
Som sätter stort värde på Guds ord.
That speaks the truth.
Som talar sanning.
That respects the truth.
Sanningen.
And lives the truth.
Och som lever sanningen.
That's what this psalm is all about.
Det är det den här psalmen handlar om.
It's drawing from the law of God.
Det är någonting som hämtar sin kraft ur Guds ord.
It's drawing
Guds lag.
From the righteousness of the law.
Som hämtar sin kraft från lagens rättfärdighet.
They say, Brother Potter, that's the old law.
Jo, men Broder Potter, kanske du säger, det är ju den gamla lagen, det gamla testamentet.
I got news for you.
Men jag har nyheter för dig.
In Romans chapter 8.
I Romarbrevet 8.
Paul wrote to us and told us something.
Skrev Paulus till oss och berättade någonting.
He told us that those of us who obey the Spirit of God.
Han sa att de av oss som lyder Guds ande.
You and I who walk in the Spirit.
Du och jag som vandrar i anden.
Will fulfill the righteousness of the law.
De kommer att uppfylla lagens rättfärdighet.
Now we're not justified by it.
Vi blir inte rättfärdiga genom att hålla lagen.
But that's the way we're gonna walk.
Men vi kommer att vandra i rättfärdighet.
Halleluja. You're not justified because of the law.
Nej, du blir inte rättfärdiggjord på grund av lagen.
But the man who walks in the spirit will fulfill the law.
Men den som vandrar i ande, han kommer att uppfylla lagen.
He will fulfill the righteousness of the law.
Han kommer att uppfylla lagens rättfärdighet.
Amen.
Amen.
I cannot worship idols.
Jag kan inte tillbe avgudar.
Spirit of God wouldn't let me do that.
Det tillåter inte Guds ande.
I can't lie to you.
Jag kan inte ljuga för dig.
The Spirit of God convicts me of that.
Den heliga ande överbevisar mig om att det är fel.
Do you understand the principle?
Förstår du principen?
We're not justified by it.
Vi blir inte rättfärdigade genom det.
But we will walk in the righteousness of God.
Men vi kommer att vandra i Guds rättfärdighet.
In Psalms 24.
I Psalm 24.
As long as we're open here to Psalms.
Eftersom vi är i Psaltaren så kan vi fortsätta.
Psalms 24.
I Psalm 24.
And verse 3.
Vers 3.
Who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place?
Vem får gå upp på Herrens berg och vem får träda in i hans helgedom?
Isn't that what we're talking about?
Det är det vi talar om.
The person who's going to stand in the holy place with God.
Den som ska gå in i det heliga och vara där med Herren.
He that hath clean hands and a pure heart.
Jo, den som har rena, oskyldiga händer och ett rent hjärta.
Who hath not lifted up his soul under vanity nor sworn deceitfully.
Som inte vänder sin själ till lögn och den som inte svär falskt.
Here God is dealing with the same thing.
Här talar Gud om samma sak.
We are washed by the washing of the water of the word.
Vi är renas genom ordets bad.
And God cleanses us from the things that the lie has brought within our heart.
Han renar oss från det som lögnen har åstadkommit i våra hjärtan.
Now let me give you some verses here that might mean something very powerful to your life.
Jag ska ge dig några verser här som kan betyda något starkt. För ditt liv.
As long as you got your Bible open, turn to the book of Romans, chapter 1.
Om du har Bibeln öppen så kan du fortsätta slå upp Romarbrevet 1.
And let's read verse 18.
Så läser vi där vers 18.
Romans 1 and 18.
Romarbrevet 1 och 18.
For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness.
Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.
If you have the truth of God in your life, it is going to cleanse you from unrighteousness.
Om du har Guds sanning i ditt liv så kommer den att rena dig från orättfärdighet.
But if you try to hold the truth of God in your heart.
Men om du försöker hålla sanningen av Gud i ditt hjärta.
And you continue to walk in unrighteousness.
Och fortsätter att vandra i orättfärdighet.
Then God's going to deal with you severely.
Så kommer Gud att ta itu med dig på allvar.
Let's go on to the book of Ephesians.
Vi ska slå upp Efesierbrevet.
As long as we got these things we'll use them.
Som vi har de här bibelställena så ska vi
chapter
använda
chapter 4 of Ephesians.
Efesierbrevet 4
verse 14.
Den 14:e versen.
Paul is praying for you and I.
Där ber Paulus för dig och mig.
That we be henceforth no more children tossed to and fro by every wind of doctrine.
Att vi inte längre skulle vara barn, inte som havets vågor drivas omkring av varje vindkast i läran.
Now he's not talking about true doctrine.
Nej, det är inte sann lära, den sunda läran han talar om här.
He's talking about false doctrine.
Han talar om falsk lära.
He says by the sleight of men and the cunning craftiness by whereby they lie in wait to deceive.
Han säger det vid människornas bedrägliga spel när de illfundigt söker främja villfarelsens listiga anslag.
Notice verse 15.
Och läs vidare i vers 15.
But speaking the truth in love, we may grow up into him in all things, which is the head, Jesus Christ.
Nej, vi skulle hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus.
How do we grow up?
Hur växer vi upp?
In him.
i honom.
By speaking the truth in love.
Genom att tala sanning i kärlek.
Amen.
Amen.
A man speaks what's in his heart, doesn't he?
Människa talar det som finns i hans hjärta, eller hur?
The mouth speaks what's in the heart.
Munnen talar vad som är i hjärtat.
That's why we have to have the truth in our heart.
Det är därför vi behöver få ner sanningen i hjärtat.
Amen. Now let's drop down to verse 21.
Nu går vi vidare i vers 21.
Paul says, if so be that you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus.
Om ni eljest så har hört om honom och så blivit lärda i honom som sanning är i Jesus.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
In chapter 5.
I det femte kapitlet.
Verse 9.
Den nionde versen.
For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth.
För ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är.
We wonder why we can't see the fruit of the Spirit in our life.
Vi undrar ibland varför vi inte får se andens frukt i våra liv.
You're not going to see the fruit of the Spirit in your life when you're holding the truth in unrighteousness.
Du får inte se andens frukt i ditt liv om du håller sanningen och samtidigt lever i orättfärdighet.
There's two more verses I want to give you.
Det finns ytterligare två verser som jag vill läsa med dig.
One of them is in 2 Thessalonians.
Det ena är i andra Thessalonikerbrevet.
Turn over to 2 Thessalonians chapter 2.
Andra Thessalonikerbrevet 2.
He's talking about the end time.
Där talar han om den yttersta tiden.
And in verse 10.
I vers 10.
He says, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved.
Där står det om en som med orättfärdighetens alla bedrägliga konster kommer för att bedra dem som går förlorade till straff, därför att de inte gav kärleken till sanningen rum så att de kunde bli frälsta.
This is what we're exchanging.
Och det är det här utbytet vi gör.
There was a time in my life I loved the things that weren't true.
Det fanns en tid i mitt liv när jag älskade det som inte var sanning.
As far as God is the truth.
Jag menar så långt Gud är sanning.
I loved the things that glorified me.
Jag älskade det som förhärligade mig själv.
But Paul says that we can receive the love of the truth.
Men Paulus talar om att vi kan ta emot en kärlek till sanningen.
And this is what we're going to find at the laver.
Och det är det vi finner där vid bäckenet.
God is taking away the love of ourself.
Gud han tar bort kärleken till oss själva.
And the love of the world.
Och kärleken till världen.
And he is giving us a love of the truth.
Och han ger oss en ny kärlek till sanningen.
He says they didn't receive the love of the truth that they might be saved.
Han talar om människor som inte gav kärleken till sanningen rum så att de kunde bli frälsta.
I'm going to tell you what happens to people that don't love the truth.
You won't tell.
I'm going to tell.
Jag ska säga vad som händer med människor som inte älskar sanningen.
Verse 11.
I den elfte versen.
And for this cause God shall send strong delusion that they should believe a lie.
Därför sände också Gud över dem villfarelsens makt så att de sätter tro till lögnen.
That they all might be damned who believed not the truth but had pleasure in unrighteousness.
För att de ska bli dömda, alla dessa som inte har satt tro till sanningen utan funnit behag i orättfärdigheten.
You better love the truth.
Det är bäst att du älskar sanningen.
I said you better love the truth.
Det är nog bäst att du älskar sanningen.
Many times I have come before the Lord.
Många gånger har jag kommit inför Gud.
And I said, God, I want you to give me the truth.
Och jag har sagt så här, Gud, jag vill att du ger mig sanningen.
I want the truth, God.
Jag vill ha sanningen, Gud.
Even if it hurts, God.
Även om det gör ont.
Even if it makes me look really bad, God.
Även om det får mig att se riktigt dum ut.
I want to know the truth, God.
Så vill jag veta sanningen, Gud.
And this is what God is trying to say to us.
Och det är det här Gud försöker säga till oss.
That we need to love the truth.
Vi behöver älska sanningen.
The last scriptures in 2 Timothy 3.
Sista versen i andra
2 Timothy 3.
Andra Timoteusbrevet 3, sista versen.
And he's talking about the last days.
Där talar han om den yttersta tiden.
In verse 1.
Från vers 1.
Paul says, this know that in the last days perilous times shall come.
Du må veta det att i de yttersta dagarna ska svåra tider komma.
How many of you believe we're living in the last days?
Hur många här tror att vi lever i de yttersta dagarna?
I do.
Jag gör det.
We're living in the last days.
Vi lever i den yttersta tiden.
It says men shall be lovers of their own self.
Människor ska då vara själviska.
And then he talks about how that affects them.
Och så visar han hur det påverkar dem.
They're covetous, they're boasters, they're proud, they're blasphemers.
Ja, de är penningkära, stortaliga, alltså skrytsamma, övermodiga, smädelystna.
Drop down to verse 5.
Gå vidare i vers 5.
They will have a form of godliness but deny the power thereof. From such turn away.
De ska ha ett sken av Guds fruktan, men de vill inte veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana.
Look at verse 7.
Och så gå vidare i vers 7.
Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth.
Som hela tiden håller på att lära sig, men aldrig kommer till kunskap om sanningen.
Now as James and Jambri withstood Moses, so do these resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith.
Så som Jannes och Jambres stod emot Moses, så står dessa män emot sanningen. De är människor som är fördärvade i sitt sinne och inte håller provet i fråga om tron.
Now, I'm just about finished today.
Jag är
with this portion
strax
anyway.
Ska strax sluta för eftermiddag här.
But I want you to hear what the Holy Spirit's trying to say to you.
Men jag vill att du ska kunna höra vad den helige ande försöker säga.
That we have got to have the love of the truth in our heart.
Att vi måste få kärlek till sanningen i våra hjärtan.
Satan is a liar and the father of lies.
För Satan är lögnare och fader till lögnens fader.
He wants you to believe a lie.
Och han vill att du ska tro lögn.
He wants you to believe any doctrine that will exalt you.
Han vill att du ska tro vilken lära som helst som är bra för dig, som upphöjer dig.
Some people were discouraged with me because I took a stand against the faith doctrine.
En del människor tyckte jag var jobbig eftersom jag tog ställning mot trosläran, trosrörelsen.
But the first question that I asked myself about it.
Men den första frågan jag ställde mig när det rörde trosförkunnelsen
was who does it exalt?
Det var den här frågan: vem förhärligas genom den?
All doctrines of lies come from the scripture.
Alla lögnens läror kommer egentligen från början från skriften.
You can take the word of God and put a lie in it and twist it to mean anything you want it to mean.
Du kan ta någonting från Bibeln och du kan använda det med hjälp av lögnen och förvränga det till att bli vad som helst.
But the end result will always glorify man.
Men slutresultatet blir alltid att människan förhärligas.
Ask yourself, what does it exalt?
Fråga dig själv vad som blir förhärligat genom det.
It's easy to tell where a doctrine is from.
Det är ganska lätt att avgöra var en lära kommer ifrån.
Who does it exalt?
Därför att man frågar, vem blir förhärligad genom denna lära?
Does it exalt man?
Blir människor förhärligade?
Or does it exalt Jesus Christ?
Eller blir Jesus Kristus förhärligad?
What does it teach you to seek?
Och vad får undervisningen dig att söka efter?
Does it teach you to seek the things of this world?
Får det dig att söka efter den här världens goda?
Or does it teach you to seek the kingdom of God?
Eller får det dig att söka Guds rike?
Ask yourself those questions.
Jag bara frågar dig själv de frågorna.
When a man comes to me and tells me he's seeking prosperity,
när en människa kommer till mig och talar om för mig att han söker efter välstånd och framgång,
or he's seeking faith,
eller att han söker tro,
or he's seeking success in life,
eller han söker framgång i livet,
and he's seeking riches or whatever else,
eller han vill ha rikedomar eller vad som helst.
That's all he seeks.
Och att det är allt han söker.
And he calls that error, he calls it faith.
Om man kallar den villfarelsen för tro.
It is not seeking first the kingdom of God.
Då kan jag bara säga att det är inte att först söka Guds rike.
Are you listening to me?
Hör du vad jag säger?
It is not seeking first the kingdom.
Det är inte att först söka Guds rike.
It is seeking those things that please self and those things of this world.
Det är att söka saker som behagar jaget, själviskheten och som passar in i den här världen.
Now Jesus said if you'd seek the kingdom first.
Men Jesus sa om du först söker Guds rike.
He would add those things to you.
Så kommer det andra att tillfalla dig.
God said, don't worry about those things.
Du ska inte bekymra dig för de där andra sakerna.
He never told you to start confessing those things.
Han har aldrig sagt till att du ska börja bekänna de andra sakerna.
He told you to seek the kingdom first.
Han har sagt till att du ska söka Guds rike först.
And those things that exalt man are of the lie.
Och de saker som upphöjer människan, de kommer från lögnen.
Those things that teach you to seek the things of this world are of the lie.
De saker som får dig att söka efter denna världen, det är lögn.
Colossians the third chapter.
Tredje kapitlet i Kolosserbrevet, första versen.
If you then be risen with Christ.
Om ni nu är uppståndna med Kristus.
How many of you are risen with Christ?
Hur många här är uppståndna med Kristus?
Is Christ alive in your heart?
Bor Kristus, lever Kristus i ditt hjärta?
Then Paul said, seek those things which are above.
Då säger Paulus, ska du söka det som är där ovan?
Not those things that are of the world.
Inte de saker som är här nere i världen.
That's chapter 3 and verse 1.
Det står i Kolosserbrevet 3:1.
Seek those things where Christ sitteth at the right hand of God.
Utan sök de saker som finns där ovan, där var Kristus är och sitter på Guds högra sida.
Set your affection on things above, not on things of the earth.
Ha ett sinne vänt till det som är där ovan, inte till det som är på jorden.
Now, I don't see how it could be any plainer than that.
Jag tycker inte att det kan bli mycket klarare än så.
I believe it's pretty clear here.
Jag tycker det är ganska tydligt.
We are not to seek the things of this world.
Vi ska inte söka det som finns i den här världen.
We are to seek the things where Christ sitteth at the right hand of the Father.
Vi ska söka det som finns där Kristus sitter på
Faderns
högra sida.
Now, if God wants to prosper you, then let him do it.
Men om Gud vill göra dig framgångsrik och ge dig välgång, så låt honom göra det.
Whatever God wants to do in your life, he'll do it.
Vad helst Gud vill göra i ditt liv, så kommer han att göra det.
We talked about faith being a step of obedience.
Vi talade om tro som ett steg i lydnad.
Faith isn't taking a scripture and quoting it.
Tro, det är inte någonting som tar ett bibelställe och citerar det.
There is not one miracle of the Bible that was worked that way.
Vi kan inte läsa ett enda, om ett enda mirakel i Bibeln som hände på det sättet.
If that doctrine was all that important, it looked like there'd be just one.
Om den läran skulle vara så väldigt viktig, så skulle det väl bara finnas en.
Just one miracle in the Bible that
skulle väl åtminstone finnas ett.
That is the product of somebody standing on a scripture.
Ett enda sånt exempel där någon citerar ett bibelord och står fast vid det, och så sker det under.
As a matter of fact.
Men faktum är,
the only time the Bible even mentions it.
Enda gången när Bibeln överhuvudtaget omnämner detta.
Is when the devil tempted Jesus to do it.
Så är det när djävulen frestade Jesus, och då använde han bibelcitat. Det kanske du har lagt märke till.
Satan said to Jesus, and he quoted the 91st psalm.
Satan sa så här till Jesus, och då citerar han den 91:a psalmen.
He was tempting Jesus.
Han frestade Jesus.
How many of God's people have fallen for this stuff today?
Och det är många av Guds folk som har fallit för det här.
We do it because we don't love the truth.
Och vi gör det därför att vi inte älskar sanningen tillräckligt.
I have had young Christians come to me.
Det finns unga kristna som har kommit till mig.
That come in contact with some of these doctrines.
Och som kommer i kontakt med de här lärorna.
And you know what they said?
Och vet du vad de säger?
Brother Potter, we don't feel right about it.
De säger så här: Brother Potter, det känns inte riktigt rätt där.
And I said, you're right.
Och så säger jag till dem, ja, det stämmer det ni känner.
There's something wrong there.
Det finns något fel i det.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
Do you know why those young people had that?
Vet du varför de här unga människorna upplever det så?
Because I taught them to love the truth.
Därför att jag undervisat dem om att älska sanningen.
When you love the truth.
När du älskar sanningen.
Whenever it comes, you're going to recognize it.
Och lögnen kommer, då känner du igen lögnen.
You can take a stand in the spirit of God then.
Och då kan du ta ställning med hjälp av Guds ande.
On the thing that really pleases the Lord.
Om i frågor som verkligen, och göra det som verkligen behagar Gud.
Amen, that's the way it works.
Amen, så fungerar det.
I want you to love the truth.
Jag vill att du ska älska sanningen.
If you don't love the truth.
Om du inte älskar sanningen.
You're opening your life to deception.
Då öppnar du ditt liv för bedrägeri, villfarelse.
I've walked with God for many, many years.
Jag har vandrat med Herren i många år.
And I've run into many, many doctrines.
Och jag har stött på många läror.
Many false doctrines.
Många falska läror.
Many false teachings.
Och många mycket falsk undervisning.
And all of them sounded good to the ear.
Och allsammans så hade de det gemensamt att det kliade i örat, att det lät bra.
But they didn't register in the heart.
Men det var någonting i hjärtat som sa nej.
I knew there was something wrong with it.
Jag visste att det var något fel med det.
Someone gave me a cassette tape to listen to one day.
Det hände en gång att det var en som gav mig en kassett.
And they said, this brother's really good.
Och så sa de, lyssna på den här brodern. Han är verkligen bra.
So I put this cassette in the machine.
Så jag stoppade i kassetten i bandspelaren.
In my car while I was traveling.
I bilen medan jag körde.
And the moment the man began to talk.
Och i samma ögonblick som den här mannen började tala.
There's something in my spirit said there's error here somewhere.
Då var det någonting i min ande som sa det är något fel med det här.
It wasn't the thing he said.
Det var inte det han sa.
I listened real close.
Jag lyssnade noga.
And everything he said sounded so good.
Och allt det han sa lät så bra.
Until he got to the back of the tape.
Tills jag vände på kassetten.
On the last, on the end of the tape.
Alldeles i slutet av bandet.
Then I began to understand what he was teaching.
Så började jag förstå vad det var han undervisade om.
He was teaching that we're never going to die.
Han undervisade om att vi aldrig ska dö.
That's what he was teaching.
Det var det han undervisade om.
That we're just going to get so much more better in this life.
Vi kommer att bli så mycket bättre i det här livet.
That we're just our bodies are going to be changed.
Så att våra kroppar kommer att förvandlas.
And we're going to have glorified bodies right here.
Vi kommer att få förhärligade kroppar här och nu.
Amen. You know what I told that brother that gave me the tape?
Vet du vad jag sa till brodern som gav mig kassetten?
I said I'll believe that when I see somebody walk through the wall.
Det där ska jag tro på när jag ser någon gå genom väggen.
When Jesus had a glorified body, he walked through the wall.
Därför att Jesus hade en förhärligad kropp, då gick han genom väggarna.
I've seen him walk into a wall, but I've never seen anybody walk through.
Jag har sett människor springa in i väggen, men jag har aldrig sett dem gå genom väggen.
But the Spirit warned me.
Men det var anden som varnade mig.
In 1984 God began to speak to me very powerfully.
1984 började Guds ande tala till mig starkt.
I became so miserable with what I saw in the church.
Jag blev så beklämd över vad jag såg i församlingen.
I shut the door of my bedroom.
Så jag gick in i mitt sovrum och stängde dörren.
And I threw myself across the bed.
Och kastade mig på sängen.
And I said, God, I am so tired of what I'm hearing.
Och så sa jag, Gud, jag är så trött på det jag hör.
Because I just don't hear the truth.
Därför att jag hör inte sanningen.
And for several days I laid on my face before God.
Under flera dagar så låg jag på mitt ansikte inför Gud.
And the Spirit of God prayed through me day and night.
Och Guds ande bad genom mig dag och natt.
And said, God, I want to know the truth. I want to know the truth.
Och jag sa, Gud, jag vill lära känna sanningen. Jag vill veta sanningen.
I don't care what it costs me, God.
Det spelar ingen roll vad det kostar mig, Gud.
I don't care what it costs.
Jag bryr mig inte om vad det kostar mig.
I want to know the truth.
Jag vill veta sanningen.
I fasted and prayed and laid before God.
Jag fastade och bad och låg inför Guds ansikte.
And after a few days the Spirit of God touched me.
Och efter några dagar så rörde Guds ande vid mig.
And I knew that he had heard me.
Och jag visste att han hade hört mig.
It wasn't but just a few days after that.
Det var bara några dagar senare.
That the Spirit of God began to speak to me.
Som Guds ande började tala till mig.
And for 45 days God spoke to me.
Och han talade till mig under 45 dagar.
Sometimes 8 hours a day, sometimes 10 and 12 hours a day.
Ibland 8 timmar om dagen, ibland 12 timmar om dagen.
One day I believe it was 16 hours.
En dag tror jag det var 16 timmar.
I sat and stayed before God day and night.
Jag var inför Gud dag och natt.
And he spoke things to me that I'd never heard of before.
Han talade om saker som jag aldrig hört innan.
He spoke things to me that changed my life.
Han talade om saker som förvandlade mitt liv.
And I know what he told me.
Och jag vet vad han sa mig.
And it was the truth.
Och det var sanningen.
Because all it does is exalt Jesus Christ.
Därför allt som hände är att Jesus Krist, allt han sa förhärligade Jesus Kristus.
And to seek the kingdom of God first.
Och innebar att man skulle söka först Guds rike.
I want you to love the truth.
Jag vill att du ska älska sanningen.
I want you to love the truth.
Jag vill att du ska älska sanningen.
If you love the truth, God will honor that.
Om du älskar sanningen så kommer Gud att hedra det.
He's going to confront you.
Han kommer att konfrontera dig.
Wherever there's a lie in your life.
Var helst, när helst det finns en lögn i ditt liv.
If you love a lie or you make a lie.
Om du älskar lögnen eller om du ljuger eller gör en lögn.
God is going to confront you there.
Så kommer Gud att konfrontera dig precis där.
And you're going to have to let the washing of the water of the word come into your life.
Och du måste låta ordets bad komma in och rena dig.
But in the end something wonderful happens.
Och då sker någonting underbart.
You receive the love of the truth.
Du får ta emot kärleken till sanningen.
The love of the truth begins to fill your heart.
Och kärleken och sanningen börjar fylla ditt hjärta.
And you don't want anything except the truth.
Och då vill du inte ha någonting annat utom sanningen.
Isn't that the way it ought to be?
Är det inte så det borde vara?
Why do you think the Pharisees crucified Jesus?
Varför tror du fariseerna korsfäste Jesus?
Have you got any idea why they killed him?
Har du någon aning om varför de dödade honom?
Because they didn't love the truth.
Därför att de älskade inte sanningen.
They hated the truth.
De hatade sanningen.
They despised the truth.
De föraktade sanningen.
Jesus talked to them about it one time.
Jesus talade till dem om det vid ett tillfälle.
They despised the truth.
De föraktade sanningen.
They loved the lie.
De älskade lögnen.
And they crucified the Son of God.
Och de korsfäste Guds son.
How did they do it?
Hur gjorde de det?
What was their justification for killing him?
Hur kunde de rättfärdiga att döda Jesus?
They used the scripture, didn't they?
Jo, de använde skriften.
Remember that?
Kommer du ihåg det?
Search the scripture. Does any prophet arise out of Galilee?
De sa så här: rannsaka skriften. Har någon profet någonsin kommit från Galileen?
They got mad because they said he violated the Sabbath.
De blev vansinniga på honom därför att de sa att han kränkte sabbaten.
They used the scripture to kill the very one who gave them the scripture.
De använde skriften för att döda den som hade gett dem ordet.
There are people today that love doctrines more than they love God.
Det finns människor som älskar läran mer än Gud.
There are people today that love churches more than they love God.
Det finns människor idag som älskar församlingar mer än Gud.
Denominations more than they love.
Som älskar samfund mer än Gud.
God has to be first in your life.
Gud måste komma först i våra liv.
Amen.
Amen.
If your denomination quits following God, then you keep on following God.
Om ditt samfund slutar följa Gud, så ska du ändå fortsätta följa Gud.
When your doctrine quits following God, quit following your doctrine.
Om din lära slutar följa Gud, så slutar du följa din lära.
Get the love of the truth in your heart.
Få kärlek till sanningen i ditt hjärta.
And it comes through the washing of the water of the word.
Och det kommer genom att du renas i kraft av
very quickly now.
Ordets bad.
God deals with us about the things that are not true in our life.
Herren tar itu med det som inte är sant i våra liv.
In that mirror he makes us see ourselves.
Och så låter han oss se oss själva i den där spegeln.
And through his word he cleanses us.
Och så renar han oss genom sitt ord.
And then he gives us the truth.
Och så ger han oss sanningen.
And then we receive the love of the truth.
Och så får vi kärleken till sanningen.
And that's how it has to be before you can go any further with God.
Och så måste det börja för att vi ska överhuvudtaget komma vidare.
Everything in the inner part of the tabernacle represents truth.
Allt som finns där inne i tabernaklet representerar sanning.
In the outer court you find the way.
I den yttre förgården där finner man vägen.
Jesus said, I am the way, the truth and the life.
Och Jesus sa, jag är vägen och jag är sanningen och jag är livet.
The outer court of the tabernacle.
Den yttre förgården i templet.
Represents the way.
Representerar vägen.
It the brazen altar and the brazen laver.
Kopparaltaret och kopparbäckenet.
They deal with us and prepare us for the truth.
De tar itu med oss och förbereder oss för sanningen.
The inner part of the tabernacle represents the truth itself.
Det inre av tabernaklet representerar själva sanningen.
And then the holiest of holies represents the life itself.
Och det allra heligaste representerar livet självt.
We're going to see that develop in the next few messages.
Ska vi se hur detta kommer fram under de följande budskapen.
I haven't got but three messages left.
Jag har bara tre tillfällen kvar att undervisa.
I mean three more times to preach here.
Tre fler möten att predika här.
And I'm hoping we can get it all in.
Jag hoppas att vi ska kunna komma igenom alltihop.
I don't want to leave you hanging up in the air.
Jag vill inte lämna er hängande i luften.
I don't want to give you five steps when there's seven to go.
Jag vill inte lämna er med fem steg när det egentligen är sju steg man måste gå.
I want to bring you into the truth, amen.
Utan jag vill hjälpa er att komma in, leda er in i sanningen.
And then bring you into the life.
Och så in i livet.
Amen. Isn't that what you want?
Är det inte det ni vill?
Amen.
Amen.
Do you love the Lord?
Älskar du Herren?
Amen. All right.
Prisad vare Gud.
I think we're about done here.
Jag tror att vi är färdiga här.
And the next service is at 6:00.
Nästa möte börjar klockan 6.
And there's coffee and sandwiches and all the rest of that good stuff back there.
Finns kaffe.